Skulle ni säga att Österbotten är Finlands vilda västern?
Ja, visserligen. Jag har varit där nyligen och träffat riktiga cowboys. Så att det där, ja, jag tänker på vidderna och jag tänker på de fåordiga männen som sitter vid lägerelden och däremellan skjuter prick på tavlor.
Mm-hmm.
Jag skulle hålla med Peter, och jag baserade på när jag har suttit med i min svärfars flagbil och åkt runt från skogskärn till liksom fiskeställen, kanske någon bössa i bakstete och just kargamän som jagar och fiskar och det där. Snacka på, det är lite vilt där emellanåt.
Mm-hmm. Så Sebastian Bergholm och Petter Lindberg. Och jag som ska försöka hålla styr på den här diskussionen idag heter Marit Lindqvist. Och jag skriver nog också under det här med vilda västern och Österbotten. Jag känner på något sätt att man kanske har en egen sån här lite vildhet i Österbotten. En sån här egen hederskodex kanske. Och också det här att man sätter sig upp mot makthavarna och är lite egna av sig.
Ja, kanske tänka också på den här entreprenörsandan, ja, som finns där i Österbotten. Att det kanske också lite så här go west man, för att ja, inte nu kanske gräva guld, men ja, så där billigt i varje fall då, gräva guld med just med det här företagarandan.
Ibland gräver de nog guld där helt på riktigt också.
Där fick vi det.
Ja, och sen kan man ju tänka på att den här kontakten mellan Österbotten och Amerika har ju varit ganska tät, i synnerhet under de här åren när många flyttar over there så att säga för att söka lyckan. Du lyssnar på Kulturpodden och idag så ska vi prata om vilda västern och cowboys. Vi ska titta lite närmare på centrala klischéer och viktiga teman som hör den här genren till och också fundera på hur man kan förnya en rätt så sliten och schematisk genre. Och det här gör vi med utgångspunkt i en pinfärsk roman av Ulrika Hansson som bär titeln De oförlåtna. Och jag tänkte mig att Basse, du skulle kanske kunna berätta för oss vad det är för en historia som Ulrika Hansson har skrivit.
Det är en historia som börjar som i en västern vid kyrkogården och vid gravar. Och berättaren i den här historien är Ina, och det är en kvinna som har förlorat typ allt kan man väl säga. Sin man och sitt barn, och det där, det är deras gravar som hon besöker. Hon har dock en häst kvar som hon är tillgiven. Det är liksom hon och hästen i början. Det där. Så visade sig olika saker att bröderna Mandelbacka har dödat den här familjen. Bröderna Mandelbacka, det osar ju någonting oheligt över dem, tycker jag så här. Och Ina själv, hon är en outsider i samhället. En ryskläpp alltså. Hennes mamma är ryska och det där. Det här är 1890-tal i gamla Karleby-trakten. Sen träffar Ina Jak, som kommer att bli hennes resekumpan på en färd bort från hemtrakterna in i någon slags obygd eller Finnmark, alltså bortom det som man känner till, in i någonting. Där lagen kanske, som du Marit var inne på, inte spelar så stor roll, för att Ina handlar då på basis av hennes känsla för rättvisa, för det visar sig också att rätten eller lagen kommer inte att generera någon sådan. Alltså, bröderna Mandelbacka är på fri fot. Så det där, med lite olika motiv så beger sig då Jaak och Ina iväg genom det här 1800-talet som är fattigt. De besöker ölstugor där det sups och bråkas och slåss. Dagsarbeten är de med om, och det där en massa hotfulla män. Och det där, man kan väl säga så att Inas motiv för den här berättelsen är oklara. Hon vill konfrontera bröderna, men kanske vill hon någonting mera. Jag ska inte spoila så mycket, men det där, vill bara konstatera att titeln De oförlåtna, det låter som en liksom perfekt västernrulle i så här Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
Ja, du var redan inne på det här, Basse, att Ulrika Hansson, hon börjar sin historia som en klassisk västernberättelse, och hon bygger ju också upp den som en sån här klassisk västernberättelse, och man kan också urskilja ett antal element som återfinns i så gott som varje klassisk vilda västernhistoria. Petter, kan du nämna några sådana här karaktäristiska beståndsdelar som ingår här?
Jo, här finns väldigt mycket. Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet. Med början då, det här lite omaka paret, vi hade den här outsidern som har förlorat allt, som sen slår ihop sig med en sån här prisjägare som visar sig sen bli ett slags, ja, han står för ett slags visdom, och det här omaka paret då, man i den här boken får ta del av deras vänskap, och det är också ett ganska klassiskt tema i västernfilmer, två väldigt olika individer vars livsöde sammanflätas, och det blir någonting mer än en, här i den här boken när de då på något sätt ska, det handlar om en ekonomisk transaktion kanske i första hand, men sen utvecklar det till en ganska fin vänskap, en fin vänskapsrelation som beskrivs i den här boken. Sen finns ju alla de här, i alla västernfilmer ska det finnas de här umbäranden, det kommer hinder på vägen, det här är det slagsmål och det är sjukdomar och väderleken ställer till det. Och allt det här ska man då övervinna för att då liksom mogna som hjälte. Och det tycker jag också väldigt fint beskrivs i den här boken, just hur den här Ina, hon drabbas av feber och så tar den här Jak hand om henne. Och ytterligare ett sätt att understryka hur den här vänskapen växer. Sen finns det naturligtvis då i alla västernfilmer ska det finnas en slags frihetslängtan. Man bejakar det här med att man åker ut i naturen. Där i naturen är man på riktigt fri. Och det är där som, jag tror den här Jag säger någonstans också, att det där, den bästa tillvaron är att vara på väg. Och det är liksom också så här väldigt typiskt västern jargong att man är som lyckligast när man är på väg i naturen. Och så finns det också det här, för att nu ta ett exempel, den här moraliska uppryckningen, den här Jag som lite så där har kommit snett i livet, han dricker lite för mycket och det där trivs inte hemma. Och det är också ett sånt klassiskt motiv, den här lite avdankade hjälten som sen när det gäller så rycker han verkligen upp sig och visar att man i slutändan verkligen kan lita på honom. Så att, jo, här finns många sådana klassiska västern-element. Jag tycker det fungerar väldigt bra dessutom i den här romanen.
Basse, håller du med?
Ja, jag håller med. Jag tycker väldigt bra om Ulrika Hanssons bok. Jag tycker också bra om hennes tidigare böcker där hon ofta har skildrat sina hemtrakter. Hon kommer från Terjärv och det där, ibland kan det handla om någon slags jaktlag och också män och kvinnor som lite tar lagen i sina egna händer för att lösa ett måsproblem. Alltså det finns helt för mycket måsar vid en kö så att de liksom tar och skjuter dem trots att det går emot alla naturskyddslagar och så vidare. Och det där, hon är, tycker jag, en skildrare av vilda västern så som Österbotten kan uppfattas också när hon inte skriver västern. Men här är hon, tycker jag, verkligen i sitt esse. Och det slog mig att just den här naturen som du, Petter, beskrev, man är fri i den, men samtidigt är det också, tycker jag, som i en västern att naturen är ett slags subjekt på något sätt, en aktör, ett motstånd som måste övervinna. Och jag tycker hemskt bra om de här helt vardagliga beskrivningarna, hur man söker sig en boplats eller gör upp eld eller skjuter någon fågel och äter den. För att det är så långt från det liv som jag nu i alla fall känner. Jag vet ju att människor i Österbotten som jagar och nämnda svärfar och sådär, det är ju inte något problem för honom att överleva. Men det där, för en stadspojke som jag, så imponeras jag över det här. Och det känns som att Ulrika Hansson vet vad hon skriver om. Alltså jag tycker att jag tror på hennes 1800-tals beskrivningar och tycker om att läsa om stämningarna i det här just ölstugorna och det här lite hotfulla. Det kan man ju i och för sig nog uppleva på någon krog i Berghäll i Helsingfors också, när stämningen på något vis tätnar och blir sådär obekväm och så att säga slagsmål hänger i luften. Så de här västern-idéerna är väl liksom intressanta just för att de går igen lite i olika sammanhang. De handlar om människans på något vis primitiva instinkter eller omedelbara reaktionsmönster. Det behöver man ju inte vara ute på vision för att uppleva nödvändigtvis.
Nej, jag tänkte just på det här klassiska att man har den här obygden, det här osiviliserade, och sen har man också det här som då är det civiliserade, de här små samhällena som de ändå besöker. Men att de är i den här, ska vi säga, det här landskapet är väldigt mycket skog. känns väldigt spännande. För, jag, för när jag ser Österbotten framför mig så är det platt odlingsmark. Men om man tänker då 1880-1890-tal så var det kanske mycket mer skog än vad det är idag. De facto. Och när de rider fram där, här finns ett citat som jag tycker är så fint och som sammanfattar på något sätt lite den här vilda västern känslan för mig så här. Vi rider över ett mäktigt forsande vattendrag in i det som måste vara byns mittpunkt med lanthandel och föreningshus. Längre bort syns en kyrkspira. Jag mera rasaren stiger av hästen när vi stannar. Han går fram till ljugarbänken vid handelsborden och sätter sig tungt. Alltså det här, den här scenen har man ju varevigast i en vilda västern berättelse. Den är så ikonisk på något sätt.
Ja, det är den här hjälten eller hjältinnan som då kommer till, ja, först ser den här så att säga staden eller bygden framför sig, kanske lite så där på hög höjd, och alla de där förväntningarna som han eller hon då bär med sig när han eller hon då kommer till den här, och sen, ja, vad som sen händer där i byn. Det är ju, i den här är det ju lite så uppenbart att, ja, det finns platser som man kanske inte som kvinna ska besöka, just den här ölstugan där den här Gina också blir antastad av en, ja, en någon slags sån här lokal buse. Men sen finns det ju också andra karaktärer. Det finns präster och det finns handelsmän, och jag tycker också att det är liksom en fin palett av människor och yrken som den här boken visar upp, ja, som känns helt liksom självklart. Så kan bara tänka mig att det just såg ut så här i 1800-talets sluts Österbotten.
Sen tycker jag att Ulrika Hansson också gör någonting som påminner mig på något sätt om moderna västernfilmer. Jag tänker till exempel på Train Dreams av Clint Bentley eller någonting som Jane Campion skulle ha gjort. Alltså där det inte är så mycket den här liksom handlingen som är det viktiga, utan just den här inre transformationen som ni det där beskrev, alltså betydelsen av att då förlora sin familj, gå och bära på sorg eller ett omättat hämndbegär. Alltså, jag tycker hemskt mycket om när den här Gina rider genom den här skogen och på något vis beskriver den och känner in den. Alltså det finns ett lugn i den här berättelsen också. Jag tycker att den här berättelsen är väldigt lugn väldigt ofta. Sen händer det ju saker, men det är inte så där actionmättat som det kanske är i sådana gamla cowboyrullar, utan faktiskt det som skildras beskriver en slags inre transformation, alltså någon slags moralisk omvändning eller liksom, ja, omstyrning av karaktären eller någonting åt det här hållet.
Ja, så finns här ju också, jag håller bara fullständigt med i det, men här finns också liksom sen den här yttre förändringen. Det finns en hemskt fin scen där när hon då kommer till den här lilla orten. Och så ser hon ett litet anslag där någon lokal företagare erbjuder sig att köpa upp hår. Och hon har en lång fleta och så säljer hon den, och hon, i det här skedet hon ska bli ganska bra på att förhandla. Och man ser också att hon säljer den inte allt för billigt, utan hon vill ha 4 mark för sin fleta. Och hon får sitt hår klippt och hon blir också utseendemässigt någon annan. Hon på något sätt, ja, ett slags yttre transformering också. Det tycker jag också ganska snyggt.
Mm. Jag tänkte att vi måste ju kommentera att det är Ina som är huvudrollen här. Hon är protagonisten och hon är en kvinna. Och jag tänker på sådana klassiska vilda västern, så är ju kvinnan oftast den som får axla en biroll. Hon är ofta objekt. Och mer sällan det här agerande subjektet, den som faktiskt tar makten i egna händer. Men jag tänker Ulrika Hanssons kvinnogestalter ända sedan den här debutverket Jaktlaget som du pratade om var så här. Och alla hennes böcker har kvinnor som på något sätt känner sig trängda eller utestängda eller utsatta på något sätt. Men de kämpar hela tiden för rättvisa och respekt. Och de är tvungna att ta ödet och lagen i egna händer, så att säga. Och då utmanar de också och bryter mot olika konventioner. Det kan vara sociala konventioner eller könsroller som de bryter på något sätt. Och det gör hon ju jättekonkret här när hon klipper av sin fleta och blir korthårig, som man ju inte var som kvinna på den här tiden, så att säga. Och hon är ju verkligen den här som vägrar att stå i skuggan av Jak. Hon har ju skinn på näsan och vet hur man talar och tar för sig, så att säga. Och hon kan hantera både gevär och påstridiga och påstrukna män som ställer till med besvär, så att säga. Så att hon är ju verkligen en kvinna som tar för sig.
Och det, så är det ju inte alldeles i början av boken heller. Det är ju kanske mera ombytta roller där det är den här jag som på något sätt står för kunskap och beslutsamhet. Men sen händer där någonting också i boken. Det finns också ett lite klassiskt western element, det här med sveket som den här jag skäl Inas pengar för att då kunna gå till krogen och supa. Och så supa han ner sig och spelar bort resten. Och det blir en brytning i det här, deras vänskap. Hur ska hon då tolka det här? Han har svikit henne. Men hon har på något sätt överseende för det här också. Och han visar också ett slags moralisk resning genom att be om förlåtelse. Och sen då sagt att betala tillbaka det här skulden som han då har åsamkat. Men där får hon blir liksom, precis som Marit säger, hon blir mer en aktiv part. Och hon också vet vad hon vill. Och i och för sig, den här Jack, han har råd som han kan ge åt henne. Han säger bland annat att hämnd kan leda fel, men det är liksom det här, det kan leda fel. Att han på något sätt kanske lite försöker styra henne, men han inser också ganska fort att i något skede så är det hon som har tagit över.
Ja, jag tänker på en klassisk line från en country-sång, alltså med Bobby McGee som Kris Kristofferson spelar och Janis Joplin sjöng riktigt berömd, alltså när hon eller när de sjunger Freedom's just another word for nothing left to lose. Så det där, jag tänker nog att just i den här Inas fall så är det påtagligt att ju längre hemifrån hon kommer desto mer, alltså när hon inte har någonting som håller henne kvar, så blir hon verkligen på sätt och vis fri. Men den här friheten leder, och sen formas de, som ni säger, ju på sätt och vis mot varandra nog. Att det är ju de enda referenspunkterna i alla fall den här Ina har, alltså på något vis Jakob, hur han reagerar och förstås lite saker som händer i de här byarna. Men jag tänker just att den här Inas frihet är ganska spännande som koncept, för att hon får hela tiden lita på sitt samvete eller lita på sitt förnuft eller sin omdömesförmåga och det där, pröva olika utmaningar som hon ställs inför liksom från fall till fall. Så det, jag tycker att det är en bra beskrivning av hur en människa kanske tänker eller resonerar eller förhåller sig till saker där man inte binds egentligen av någonting sådär normativt i samhället, eller speciellt mycket i alla fall. Utan hennes hämndbegär är ju förstås där, så kanske lite säger emot mig själv, men jag tycker ändå att en bra beskrivning av hur moral är, att det kräver att man liksom på något vis tar ställning till fall och inte så mycket gömmer sig bakom dogmer eller budord eller så vidare. De binder inte henne, utan det som binder hennes egen rättvisa känsla på något sätt.
Mm. Vi har varit inne på det här med rättvisa känsla, frihet, hämndbegär. Det här är sådana klassiska teman som finns i Vilda Västern historier. Hur tycker ni att Ulrika Hansson handskas med de här temana? Vad gör hon av dem som känns modernt på något sätt? För mig känns det som att hon verkligen går i dialog med de här klassiska Vilda Västern-historierna på ett ganska eget sätt. Och så kanske utmanar de här konventionerna i den här genren.
Ja, en bra fråga. Men som du säger, det att Ina är kvinna är ju nog en sån här faktor som gör dem relevanta på något vis. Man känner igen dem, men det är ändå lite främmande. Kanske det är någonting sådär lite unheimlig över de här berättelserna, att man vet hur de ska gå, men sen går de inte ändå riktigt så som man hade tänkt sig, och det är väl spännande just för som en bild av hur människor som kanske inte tillhör den här maktstrukturen, alltså men kanske i de här fallerna brukar bete sig, då kommer ju berättelsen närmare. Man får fundera lite mer på att okay, vad betyder det här, och varför gör hon som hon gör, och vilka är hennes motiv, och kanske mer då och hur ska man själv bete sig om man går och bär på en känsla av att inte bli rättvist behandlad, för att det tänker jag sen att det är en jätteaktuell fråga i dagens Finland också. Det är massa människor som upplever att lagen eller staten inte går deras sak, att man känner sig på något vis i kläm. Och då hade, no, kanske lösningen för många av oss inte att be sig ut på någon slags hämndfärd till häst dessutom. Men den här känslan av hämnd eller oförrätt, den är ju förstås så där evig. Och därför tror jag att den är lätt att ta till sig och känna som en egen grej. Så det tycker jag hon gör. Hon, det är liksom en aktuell fråga hon ändå avhandlar inom den här västerngenren på något sätt.
Ja, just det att den här Ina ändå tar lagen i egna händer, att hon går fullt ut, att kanske i någon tidigare roman så hade det kommit kanske någon slags moralisk diskussion om rätt och fel och får man utkräva hämnd, men här är kanske inte så mycket det, utan den diskussionen kommer sen efter att Ina på många sätt har fått sin hämnd. Och efter det ställer man de här frågorna, att vad har jag gjort egentligen, och i det skedet är man beredd att ta sitt straff. Istället för att då, av någon anledning kommer att tänka på Jar Hemmers roman En man och hans samvete, som ju, ja, det är ju en helt annan historia som utspelar sig under inbördeskriget i Finland, men där det här förlåtande man ska, ja, förstå kanske också förövarna. Och det är inte så mycket sånt i den här boken, utan faktiskt pang på, om man säger så. Och därefter kommer sen den här, nu ska jag liksom stå mitt kast och nu ska jag då bära mitt straff med buret huvud. Och det tycker jag också är fint att hon får just vara så tuff som hon är, och att hon då går hela vägen ut och att inte på något sätt sen fegar ur på slutet, utan hon faktiskt är på något sätt en pånyttfödd kvinna.
Mm. Ja, det kanske mer sällan man ser en kvinnlig gestalt som är, vad ska vi nu säga, förövare eller nå, kanske nu inte skurk i det här fallet, men jag menar, det är ju oftast männen som axlar den rollen i Vilda Västern. Jag menar, kvinnorna är då ofta kanske de här strävsamma hustrorna som sörjer för att skapa ett tryggt hem i en hotfull omgivning, eller den här förnuftiga eller bildade lärarinnan i byn, eller den här slagfärdiga och sårbara salonföreståndarinnan eller bordellvärdinnan, eller så de prostituerade som förväntas då på något sätt tillfredsställa den här manliga hjältens alla begär och behov liksom. Eller sen kan hon också bli våldtagen och lemlästad, för det är ju också vanligt i Vilda Västern-historien. Att här tycker jag att för egen del att den här kamratskapen som växer fram mellan Ina och Jaakko, att de blir jämställda på något sätt. De är jämbördiga i sina roller när de rider bredd i bredd där på sina hästar med gevären på ryggen och hämnden i hågen, så att säga.
Sen är ju det där hemtema spännande också, för att lite fortsätta på vad jag liksom babblar om här för en par minuter sen. Alltså, om man tänker sig det liksom världspolitiskt, så är det där hämnd ju ofta skapar en slags ond cirkel, om man tänker på USA, Israel, Palestina, Iran, alltså lite vad som helst som pågår i världen, så är ju hämnd ett motiv som man på något vis nästan instinktivt vet att sällan leder till någonting annat än just en rundgång av hopplöshet på något sätt. Och det där, i det här Inas fall, så alltså, Ulrika Hansson skriver ju en historia som, där man väldigt lätt sympatiserar med Ina och hennes motiv, som inte helt klara under färdens gång heller, men det där, sen vet jag inte om, och det är ju bra att inte avslöja någonting om slutet, för att det är ju lite egensinnigt också på något sätt, eller det kanske det minst, eller det som minst påminner om en klassisk västern, men kanske ändå på något sätt. Men det där, det är ju inte så att man måste gå med på Inas beslut att lämna allt, inte bygga upp sitt liv eller försöka hitta någon annan fästpunkt för tillvaron. Och det tror jag också att det är viktigt att när man börjar fundera på berättelsen, att man kanske kan tänka att men hem, det kanske inte en lösning eller en väg, det kanske inte generera den där känsla av rättvisa, eller att man då kan dra sträck över det skedda. För att det finns någonting väldigt förföriskt, tror jag, i tanken om just hem då, och tänker att den skulle göra en lycklig, men det kan ju hända att man liksom inte blir lycklig ändå också om man skulle råka få den där hämnden. Så att jag tycker att det också är ett bra så där moralpsykologiskt tema ta upp så här, för att jag tänker på en annan bok, Dr. Glass, som är väldigt förförisk, alltså, där man nästan går med på allt som den här huvudpersonen gör och hur han tänker, eller han tänker alltså. Och det där, det är så skickligt skrivet att man så att säga köper beskrivningen och händelseförloppen, men sen om man stiger tillbaka så märker man att det kanske inte är så enkelt. Här vill jag skicka en hälsning till vår gamla kollega Christel Pettersson som ju har lett mig in på den här förståelsen av Dr. Glass. Men ja.
En roman av Hjalmar Söderberg, en klassiker.
När du bara sa det här med hämnden som liksom ett bärande tema, här finns ju kärlek också. Och det finns ett möte med en finsk dräng där som resulterar i ett barn. Och tänker också på något sätt, man får aldrig veta någonting om det här barnet. Man får inte ens veta att det föds, men man vet att då Ina är gravid. Och det tycker jag också är en lite fin markering att det finns liksom en historia som fortsätter under andra premisser än det här hämndmotivet. Att på något sätt lite så här, love is the answer istället för hämnd is the answer.
Det här med vilda västern och cowboys, alltså det är ju otroligt pop idag. Det kommer ständigt nya filmer och tv-serier samtidigt som en massa av de här gamla västernfilmerna snurrar på, till exempel här hos oss på Yle Arenan. Så den här countryestetiken lever och mår bra såväl på catwalken som på musikscenen, kan man väl säga. Men varför tror ni att folk är så intresserade av cowboykultur idag? Vad är det som...
Cowboy? Nej, nu Marit.
Ta om det här.
Nej, ta inte om det.
Nej, jag kan inte. Varför tror ni att folk är så himla intresserade av cowboykulturen idag? Vad är det som Vilda Västern står för idag?
Nu, utgående från mitt möte med två cowboys.
Ja, båda två går säkert.
I Österbotten, jag gjorde nyligen ett radioprogram som heter Cowboy i själ och hjärta, och då träffade jag då Magpie Freddy och hans kompis Jake Mountain Stream. De har alltså cowboynamn också, de här österbottniska killarna. Och det som de går igång på, det tror jag nog är alltså att få kliva ut ur ekorrhjulen. Den här friheten som man kan bejaka när man sitter då vid lägerelden alldeles tyst och ser in i elden eller greppar gitarren och spelar lite bluegrass. Så dels den här friheten, men också ett slags gemenskap som jag tror att inte alldeles självklar för väldigt många idag. Att det där, och att få vistas ut i naturen förstås. Ja, det är kanske något sånt.
Det är spännande just ditt cowboymöte och just den här kliva av ekorrhjulet. Och de här formerna för cowboyskap, jag kan bra förstå att det tilltalar, för att det är så långt från de här städerna och det livet man lever här. Men sen tänker jag alltid att just det som cowboyen gör i de här berättelserna, rider eller ibland åker pickup eller och ibland för samma boskap och ibland gör man någonting tredje, att det är ändå sådär ganska långt från, eller det är inte långt, men det kan te sig långt från just det här djuptema i de här västernberättelserna, att hela en själ står på spel på något sätt. Att det är ganska, jag menar, det är ganska svårt att återskapa en situation där liksom essensen i cowboy eller västernberättelsen skulle kunna finnas med, alltså just där man på något vis sliter med sitt hjärtas kval eller sin ensamheten river en i brösten och man känner sig lika så där utanför allt som den här Ina, alltså det här självvalda utanförskapet, så det kan vara ganska trevligt, men sen om man verkligen är utanför och rider in i stad som stad och alltid betraktas som den här främlingen, alltså ni vet de här blickarna som riktas mot den här siluetten som kommer ridande eller gående in i staden och just de här kyrkospirorna och så vidare syns där, den känslan, den, jag vet inte hur man ska kunna återskapa den, och jag vet inte egentligen vem som skulle vilja känna så heller, så att just de här cowboydrömmarna som en och var av oss säkert har, så de är kanske inte drömmar om det där ultimata liksom outsiderskapet.
Ja, det finns ju många cowboydrömmar också, och just de här cowboyerna som jag träffar, så ja, dels kanske det här då autentiska, att man vill leva in i liksom den tiden, hur det var att leva som cowboy, men sen finns ju andra som har kanske mer sån här teatralisk syn på cowboylivet, som man då liksom anammar sin stil och kanske sitt beteende mera från de här westernfilmerna. Men det är ju liksom fritt framför vem som helst att välja hur man vill vara som cowboy, och liksom det finns väl inga felaktiga sätt egentligen att vara cowboy.
Nej, ingenting ont mot dem, utan, men jag tänkte bara på just den här dualismen i cowboyberättelserna nästan alltid på något vis. Att det finns den här ytan och så finns det här djupet som på något vis beskrivs. Och det där djupet på något vis hemskt långt från ytan på ett visst sätt. För att det är så mycket på spel i en ordentlig cowboyberättelse på något sätt.